Jävlar vad långa benhår du har som håller på att kittla på mig. Nej, sluta genast.
Men pappa!
Nej, beteende. Hur ofta kammar du dina ben?
Aldrig. Jag har sen noppor och sånt på mina ben för att jag har hår överallt. Du är helt len. Som en säl. Tigger, sluta slickas.
Det finns ju jätteludna sälar.
Ja, men det finns också icke-ludna sädlar.
Nakensälar.
Ja.
Så dåligt. Välkommen till avsnitt 119 av Skämshögen, som ni vid det här laget vet är en del av podcasten Spelsnack. Amanda Seppelsten heter jag, och till mitt vänster sitter Jimmy Seppelsten.
Hallå.
Och till mitt snett bakom mig ligger Totiki Seppelsten i någon form av jag har lekt klart position, helt avdomnad.
Alltså, hon fick vårt efternamn.
Jag tror det. Vem skulle hon annars ha?
Jag vet inte. Hon har ju ett väldigt udda namn. Alltså hennes riktiga namn, inte tilltalsnamnet då.
Nej, men det är väl precis som alla andra hundar med stamtavlor och sådant.
Ja, märkligt. Vår första chipärk hette Koiras Chevrolet. Kallades för Chevy. Vi hade också våra sulkis som vi hade när vi körde häst då. De var från märket Chevy. Så det var ju väldigt så här, ja, konstigt.
Oerhört konstigt.
Folk hade väldigt kul att vi hade en hund som hette Chevy och vi körde Chevy-vagnen, så...
Jag tror faktiskt inte jag haft något djur tidigare som liksom haft en så uttalad stamtavla.
Ja, okej. Okay. Ja, okay. Vi hade ju stuteri och sånt med hästar och sånt, så det har varit många konstiga namn.
Ja, alltså jag har ju också hängt en hel del på stall i mina dagar, och där har det naturligtvis funnits hästar med olika typer av stamtavlor som har varit mer eller mindre viktiga. Det har man ju naturligtvis uppmärksammat, men ingen av våra katter är vidare adliga, om vi säger så.
Nej, precis. Det roligaste dock var ju typ i ponytravet och sånt, att du hade en häst som inte liksom hade stuterinamn framför sig, men då fanns det också en annan häst som hette samma sak. Då fick de liksom en siffra bakom sig. Så jag har liksom kört Daisy 2, Pepito 2, Hedvig 2. Det är liksom, vi har haft massa tvåor som har varit väldigt bra också, så att det är liksom, så att det är de registrerade, då är det liksom så bara, ah, här kom liksom nästa häst som registrerade samma namn, då fick du liksom en två. Men en romersk två då, inte så att det liksom stod en siffra två.
Ja, det låter lite grann som när min mormor fick en liten jolle i födelsedagspresent ett år, och de döpte den till Ingrid 2.
Det är ju lite så här Åsa-Nisse-varning faktiskt. När han har ju alla hans liksom grejer heter Eulalia, efter hans fru.
Så frugan... Jag har faktiskt jättedålig koll på, ja, okay, Åsa-Nisse, känner jag nu.
Ja, men det var, mamma brukar köpa sådana liksom serietidningar när vi åkte bil och sånt. Men det var liksom så, hans fru hette Eulalia, och sen så tror jag typ kossan hette Eulalia 2, traktorn hette Eulalia någonting, någonting. Så då, det var en hel grej.
Är med andra ord Geralt of Rivia baserad på Åsa-Nisse? I och med att han döper alla sina hästar till Roach.
Ja, men de får ju bara heta Roach. Det är precis som att han liksom, Geralt lever liksom i helt total förnekelse, för när Roach dör, då bara skaffar han en ny häst, men det här är Roach. Samma Roach som alltid, det är Roach. Så att, ja. Det är väl ett sätt att hantera sorg på, antar jag.
Jag antar det.
Skojar inte vi också om att Totik egentligen skulle heta Valpen 2?
Jo, men det gjorde vi.
Det gjorde vi faktiskt.
V2.
Ja, men jag känner att Totik kan inte riktigt bära upp Valpens namn, så att...
Nej, men hon gör sig väldigt bra när hon är så här utslagen och lugn.
Ja, men absolut, absolut. Sen är hon ju rolig på andra sätt.
Det är hennes gulligaste.
Hon är unik, kan man ju säga. Det är så mycket man säga.
Den unikaste av snöflingor.
Japp. Och det är liksom inte ofta jag har haft ett djur som man liksom tar hand om så här nära, som är så korkad också. Så det är liksom, det hjälper inte till. Hon är inte smart. Men hon försöker i alla fall.
Hon är street smart, kan man väl säga.
Ja, kan man säga. Alltså det är liksom... Hon har sina konstigheter för sig. Det roligaste är dock när man kommer hem ibland och hon liksom är helt uppe i sin egen värld. Vet, hon är jätteglad när man kommer hem, oftast. Men så kan man liksom komma på henne då när hon är liksom i sitt eget. Och då kan hon liksom stå med rumpan mot dörren. Man kliver in, klär sig skorna. Det låter ganska mycket. Och hon typ bara, jag luktar på den här specifika punkten. Så jag märker ingenting. Och sen blir hon helt chockad. Och man bara, hallå, här är vi. Och då bara, ja.
Hon har ju en väldigt rolig manöver för sig. När hon ligger på sidan på golvet och simmar med framtassarna. Och en gång när vi kom hem så låg hon ju med ansiktet i en av mina tofflor och simmade samtidigt. Och märkte inte alls naturligtvis att vi kom in.
Jag tror att hon har slutat nu i alla fall med att hon hoppar från vår säng till sin egen bädd. Att hon hoppar med huvudet före in i väggen och trillar ner. Det är liksom har varit hennes signum i månader alltså. Att hon hoppar från sängen, dunk hör man i väggen och sen plank ner i bädden. Men det tror jag inte att hon gör längre.
Nej, det var länge sedan jag hörde liksom den dunsen.
För att hon numera, så när hon hoppar upp i sängen så lägger hon sig där.
Det tog bara så här 7 månader för henne att lära sig.
Ja, jag brukar i och för sig lyfta ner henne om jag vaknar.
Ja, ibland. Eller så lägger jag henne bakom dig.
Här om natten så liksom la ju sig, då la hon med sin nosen mellan mina lår och vägrade liksom gå bort därifrån. Så jag vände mig och skulle lägga mig på rygg då, med hennes huvud då mellan benen. Och hon bara... så att, ja... Hon har heller ingen överlevnadsinstinkt.
Nej, det kan man väl lugnt säga. Hon är ju liksom inte rädd för att bita på någonting. Hon har ju liksom haft perioder där hon har gått till attack mot diverse föremål när man inte har varit hemma. Så då har det ju slukats allt möjligt.
Ja, men hon är ändå väldigt selektiv med vad hon biter. Det finns ju massa saker hon hade kunnat bita. Typ så här sladdar, våra handkontroller och sånt. Inget av det rör hon, utan då kommer hon istället typ så här... Det är en soppåse, det är en tops, det är dina hårsnoddar, det är någon sprayflaska, det är liksom de grejerna bitarna. Och det är lite så här att, hur kommer det sig att det är roligt men inte typ hämta upp handkontrollen som ligger på bordet?
Ingen aning faktiskt. Men när vi kom hem här om veckan så hade hon ju det största hysset hittills, tror jag. För att då hade vi hängt upp en soppåse, jag hade bakat... Vi hade nog slängt lite förpackningar efter att ha lagat matlådor. Så det var en hel del blandat i den här påsen. Vi kommer hem, det är liksom äggskal på hela golvet. Det är massa tassavtryck för sånt hon har trampat i. Och sen så har hon lyckats öppna upp och doppa ner hela huvudet i en bunke med grekisk yoghurt. Hon är ju helt kolsvart, vår hund. Så hon var ju liksom helt fläckig av vitt i ansiktet.
Hon hade heller inte slickat ur den grekiska yoghurten. Det var också det konstigt. Hon har liksom inte doppat huvudet dit för att åh gud vad gott det är, utan hon har bara doppat huvudet på vad är det här? Och sen liksom inte ätit något av det, för den var ju liksom nog för att den var ganska bra skrapad sen innan, men liksom man tänker en hund slicka någonting, då är det ju verkligen så att du borde bara sätta plasten i den där bunken, men det var det ju inte. Hon har inte ätit någonting.
Ja, men hundar är ju såna annars att de äter ju typ allt. De hade förmodligen känt sig som jag känner mig nu, som har liksom en väldigt klädsam matkoma. Men jag känner att vi kör på ändå. Det är ju maj, det är varmt. Jag har träningsverk på det värsta stället som går. Känner mig lite seg i kolan. Hur mår du?
Nu lät som att du hade typ träningsverk i hjärnan.
Bara lite i hjärnan. Det är nämligen så att utan att svara på din fråga eller hoppa rakt in i din fråga, så är ju jag på de 2 sista veckorna på den här terminen. Och då är man inte pigg någonstans. Men det jag menar är naturligtvis framsida lår. Det är det värsta. Man går som om man har benen fel instoppade i röven. Det är svårt att vara jag. Hur mår du, Jimmy?
Ja, jag mår bra.
Utan vidare?
Måste jag, utan vidare, ja, det är liksom inga krämpor, jag mår fint.
Du har inte heller matkoma.
Jo, det här. Men jag mår bra ändå. Alltså, jag ser inte det som något negativt.
Jag vet inte om jag ser det som något negativt heller. Jag är liksom bara
pässig. Jag är mätt, synd och klaga.
Mm. Ja, vi körde ju en liten specialare idag. Du fyller ju 35 på lördag.
Ja, det gör jag.
Så, därav så... är det födelsedagsvecka och vi är mitt i den.
Det låter som att jag är väldigt, väldigt bortskämd.
Men jag vill ju skämma bort det
lite. Jag bara står där som
fall.
Typ dörslig sen och bara, jag fick 34 presenter förra året och i år är det 33!
Riktigt så illa är det ju inte.
Men,
ja. Det var du som sa det.
Ja, så är det sant. Men jag fyller faktiskt år på lördag. Vi får se.
Ja, det kan ha hänt mycket tills dess. Ett år kan göra jättestor skillnad. Nej, men i alla fall så frågade jag dig vad du ville ha för hämtmat, och då sa du att du ville ha indiskt eller thai-mat. Och sen så försökte jag få dig att välja, och då kunde inte du och tyckte att jag skulle göra det, så då valde jag båda, så vi körde hämtmatsbuffé.
Ja, gott.
Ja, det var toppen. Men det är väldigt härligt att vi också har mat till imorgon då, för att det blev väldigt mycket mat.
Ja, det blev det faktiskt.
Men är inte mycket mat typ det finaste som finns?
Jo, det är det faktiskt.
Jag har ju rätt i det. Men vad säger du? Nu känns det som att vi liksom har spårat ur ganska så direkt så här med vår hund och träningsverk, matkoma och hela den biten. Och jag är högst ansvarig för det vet jag. Men jag tänker att vi kanske ska försöka vara lite snärtiga idag och bara köra igång.
Mm.
Och idag så är det Stand By Me som står på agendan. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me.
Riktigt gammal klassiker.
Ja, en 40 år gammal klassiker.
Det känns också helt bisarrt att den är liksom 40 år gammal, den filmen. Liksom känns som att, inte för att vi levde någon av oss på 80-talet, men så här, 86 känns inte så länge sedan. Men liksom just att man kan komma upp i liksom så här, att fan, det är ändå 40 år sedan.
Jo, men absolut. Jag har jättesvårt att otänka den här låten från Timon och Pumba däremot. Jag gissar ju att jag har klippt in Stand By Me som en form av mellanspel inför det här segmentet i podcasten.
Timon och Pumba-versionen. So Pumba, Pumba, stand by me. Oh, stand by me. Oh,
stand by me. Stand by me. Pumba, stand by me. Ja, det är otroligt.
Ja, och det är bara roligt om man typ var 6 år gammal när Timon och Pumba kom på Disney-dags.
Men det är ju fortfarande roligt enligt oss.
Ja, ja, så är det ju. Men som vi är millennials, vi älskar allt som är gammalt.
Ja, alltså grejen är ju den att vi är ju lite nostalgiker. Alltså när man kommer från den generationen som vi kommer ifrån så är ju det ganska så tidstypiskt att vara nostalgiker. Både 80-talister och 90-talister är ju liksom kända för det. Men Stand By Me är ju verkligen nostalgi i kvadrat på något sätt. Många får ju glasögon med ett rosa skimrande filter över just den filmen. Men filmen i sig är ju dessutom ett nostalgiskt verk i sig. Minns inte riktigt om vi vidrört nostalgi ur ett vidare perspektiv i den här podden tidigare. Men hur nostalgisk är du? Och vad gör dig nostalgisk?
Oj, vilken svår fråga.
Vi kan börja med, hur nostalgisk är du, Jimmy?
Jag skulle nog säga att jag är rätt så nostalgisk, men jag är liksom inte till den grad att jag är rädd för nya upplevelser. Jag liksom har nog ingenting emot liksom att man ändrar saker och liksom hitta nya sätt att, om man till exempel gör remakes av ett verk eller om det kommer något sånt, att man liksom ändrar saker, det har jag ingenting emot. Bara för att jag sa, åh, jag vill uppleva samma sak som jag var liten typ. Utan jag tycker om nya upplevelser, men samtidigt jag kan tycka det är väldigt skönt att bara liksom säga så att man gillar det här, man har sett det förut eller något liknande. På den tiden kan jag liksom känna så att, ah, men det är nice. Men samtidigt känner jag inte så bara, åh, jag önskar att det vore 90-talet igen, för det gör jag inte.
Men du har relativt lätt att romantisera saker ändå.
Ja, men jag kan ju liksom, ja visst, det kan jag ju tycka, men
Gamecube?
Ja, jo men precis, ja, jag älskar Gamecube, men det är inte
Lost?
Så, jo, men alltså, jag kan ju fortfarande gilla gamla saker, men det är inte så här att, det är inte som att jag fastnar i det. Det är inte som att hela mitt liv, vad heter det, kretsar kring GameCube och Lost till exempel. Utan jag har ju ingenting emot att ta, jag gillar ju nya upplevelser.
Ja, men det får man ändå ge dig.
Så att det är liksom, det är inte fast där. Och jag blir liksom inte arg heller om det kommer en remake av någonting som jag tycker om. Och så känner att det där var inte bra. Och så blir jag så bara, det är förstört för all framtid typ. Eller att jag liksom sitter och skriver arga internetposter för att den senaste, jag vet inte. Nu är Star Wars ett ganska dåligt exempel med tanke på att jag aldrig varit ett Star Wars-fan direkt. På det sättet.
Förutom från typ 2015.
Ja, men precis. Jag gillar ju Force Awakens väldigt mycket. Men det är också liksom typ den enda filmen jag gillar verkligen väldigt mycket också i Star Wars. Så att det blir liksom inte som att jag känner så här, åh gud. Så att jag skulle säga att jag är hälsosamt nostalgisk, men jag liksom stannar inte där. Och känner liksom att allt var bättre förr, för det var det ju inte.
Nej, men så är det ju absolut inte. Det är ju liksom väldigt lätt att romantisera den tid som var utan att ta saker som fanns runt omkring i beaktande. Jag kan ju verkligen känna att det finns ganska så många saker som jag känner mig nostalgisk över, men samtidigt så trivs jag ju väldigt bra i nutiden på många sätt. Vi har ju till exempel Super Mario Bros. 3. Där har jag en väldigt tydlig bild av mig och mina två kusiner, ett år äldre och ett år yngre, som sitter och skickar handkontrollen mellan oss. Och då liksom tar oss igenom det här ganska så svåra spelet ändå på 90-talet. Men det finns liksom det här rosa skimret över hela tillvaron. Och naturligtvis har jag en ganska så nostalgisk känsla till The Sims 2, som jag ju spelade väldigt mycket 2004 till 2008 ungefär. Men samtidigt så var ju det en period som präglades av väldigt mycket ångest. Det var en ganska så svår period på många sätt. Så även om man kan liksom se vissa aspekter som man tycker är väldigt fina och som man kan se tillbaka på med värme, så får man ju ändå inte glömma det andra som finns där, som kanske är någon form av mörker.
Men nu är bara frågan, hur kopplar du nostalgi till filmen Stand By Me då?
Jag personligen gör ju inte det. Däremot så är det ju väldigt många som gör det.
Men de känner alltså nostalgi till filmen för att de var unga när de såg den? Eller tänker du på filmen i sig?
Jag skulle nog säga att det är båda två. Alltså dels så har vi ju det här att många som då är snäppet äldre än vad vi är såg den när de var barn. Och det här speglar ju ändå en grupp ungdomar som man kanske på något sätt känner igen sig i. Det kan liksom vara att man känner igen sig i någon form av gruppdynamik. Det kan vara att man känner igen sig i enstaka karaktärer. Men sen så finns det ju liksom också det här nostalgiska i hur både boken och filmen berättas. Och när vi tänker på Stand By Me så tänker vi ju främst på filmen, gissar jag.
Ja, jag har inte läst boken.
Nej, men precis. Och det visste ju inte jag förrän bara för några år sedan. Men den är ju baserad på en lång novell av Stephen King som heter The Body. Eller Höstgärning på svenska, då från en novellsamling som heter Årstider. Och den skrevs 1982. Och bara för att försöka att få ytterligare den vinkeln och det perspektivet på upplevelsen, så tog jag mig faktiskt an boken också. Och alltså det är en väldigt intressant upplevelse just med tanke på att det är ju en författare som har skrivit om en författare som berättar om sin barndom.
Ja, men Stephen King älskar att sätta in sig själv i sin egen
verk. Jo, men precis. Och det känner man ju väldigt mycket igen. Och jag tänker ju liksom att Stephen King ser ju sig själv då som den här huvudkaraktären, Gordy. Som i filmen spelas av Will Wheaton. Som också är den som narrerar ljudboken.
Mm, kul.
Jag har ju varvat lite, läst lite i den fysiska boken, men också lyssnat på ljudboken. Det jag reflekterar över främst, det är ju att det känns som att den är naturligtvis lite mer fyllig runt omkring. På något vis så börjar ju filmen ganska så mycket direkt in i äventyret. Och sen så får man liksom inte så jättemycket fluff runt. Det är ju lite som berättas längs med vägens gång.
Mm.
I boken så händer det lite mer saker som beskrivs innan de faktiskt ber sig iväg.
Mm. Och för de som inte vet, och så Stand By Me handlar det om att det är en pojke som har försvunnit. Och den här gruppen kompisar då ger sig ut för att leta efter den. Och det blir lite... Ja, men det blir lite så att det finns ju typ någon form av... alltså det blir en viss typ av spänning i det där hela då, för att det är en ganska liksom allvarlig grej. Och då har vi de här barnen egentligen, för att de är ju barn, de är typ 11-12.
12.
Som ska bege sig iväg. Så det blir liksom också så att det blir så stor kontrast liksom, att vi har den här väldigt allvarliga händelsen och så har vi den här gruppen unga människor. Och så ska de liksom, det blir så att de vandrar ut längs liksom en väg mot... Vad man kan titta liksom när man är ung då, så man ser liksom att det finns olika stadier i livet. Liksom, först är det liksom liten och du förstår ingenting. Sen så har du liksom barnåren och sen så kommer det ju en brytpunkt där att helt plötsligt, du är inte vuxen, men helt plötsligt börjar du förstå mer saker. Liksom att du tar liksom ett kliv till att faktiskt börja bli vuxen, till att sen liksom gå till steget att bli vuxen. Och det är väl i den brytpunkten de ligger i. När man typ 12 år liksom, helt plötsligt liksom allt blir lite allvarligare. Och det kan ju bli så att den här liksom kroppen de ska leta efter liksom att... För att liksom när du är typ 6 år gammal och liksom kanske är i en normal situation, då kanske man inte tänker så mycket liksom, så att vad innebär döden och vad är liksom en död kropp och vad betyder att liksom en person inte kommer tillbaka?
Precis,
liksom.
Det kan nog vara väldigt abstrakt, ja, på något sätt.
Medans här är det ju verkligen så att de... Det blir som att när de väl då hittar den här kroppen, har man liksom tagit nästa steg till att bli vuxen. Kan man väl nästan se det som... Och de har ju, jag tyckte bara det var väldigt spännande liksom att man, för att om det nu så att boken bygger ut fler grejer, men liksom filmen är ju väldigt liksom linjär så att säga. Liksom, att man, de går på den här liksom resan dit och under tidens gång så händer det ju också saker liksom med att alla de här barnen har ju liksom inte kanske de bästa uppväxterna heller. Liksom alla har ju problem.
Precis,
med
de har
sina
väldigt
familjer.
Kniviga familjeförhållanden.
Ja, men precis. Och du har ju liksom, ja, men som Gordy då, som han har ju liksom förlorat sin storebror. Och det känns liksom som att han inte riktigt lever upp till sin pappas förväntningar. Men hans brorsa gjorde det, så han känner liksom att han inte är så älskad.
Han känner sig osynlig helt
enkelt. Ja, men precis. Osynlig. Och sen har vi ju då, nu ska vi se, jag måste bara ta upp alla namn här. Men sen har vi då Chris till exempel, som känner sig som att han kommer liksom aldrig lämna den, vad är Castle Rock som de bor i, för att han känner sig som en misslyckande liksom, att vad är det han ska göra. Teddy som är liksom typ deprimerad och har jättemycket ångest liksom, han utmanar i princip döden då under flera gånger på den här resan liksom.
Ja, men precis, och han har ju ett väldigt problematiskt förhållande till sin pappa,
ja,
som är väldigt psykiskt instabil.
Precis, för att hans pappa har varit med andra världskriget, för att den här filmen utspelar sig i 59 tror jag. Så att det är liksom hela den, det kriget liksom ligger också bak där. Sen så, men det jag gillade verkligen med filmen, det är ju det också att om man tänker tillbaka liksom hur speciellt egentligen pojkar porträtteras, så är det ofta liksom där man ganska hård jargong. Det är väldigt liksom att ja, men grabbigt kan man väl säga, som det lätt liksom då kan bli då i en grupp med killar.
Ja, men precis, buffligt.
Precis, men det är liksom den här filmen, sen vet inte jag om boken är likadan då, men i alla fall, den är väldigt, väldigt mjuk. Och liksom, och det görs inte på ett konstlat sätt heller, för att de här liksom vännerna, de är verkligen vänner. De bryr sig om varandra och de är väldigt liksom, de är ledsna inför varandra och de kramar om varandra och de liksom bara berättar så att de tycker om varandra. Och det tycker jag är väldigt liksom, det är inte helt vanligt att se. Och den här typen av filmen görs ju inte lika mycket idag heller liksom, som det kanske var. Jag kan ju tänka mig att liksom Stand By Me kan ju gå i samma typ nästan kategori som typ The Goonies eller liknande liksom, att du har ett kompisgäng som umgås. Men det finns ju liksom inget övernaturligt här, utan det är ju verkligen så att det är de här pojkarna som liksom ger sig iväg och de verkligen liksom, de berör varandra helt enkelt. Och det är liksom inte bara så här, men ryck upp dig. Varför är du ledsen för? Och det tyckte jag är verkligen den största behållningen med filmen. Jag tycker det är väldigt, väldigt snyggt gjort, faktiskt.
Det finns ju ett väldigt signifikant citat faktiskt som är med i både boken och filmen. I boken, som jag har här, så kommer det redan i slutet av kapitel 11. Men det är faktiskt det som mer eller mindre avslutar hela filmen när Gordy har skrivit klart sin bok. Och citatet lyder: "I never had any friends later on like the ones I had when I was 12. Jesus, did you?"
Ja, och det är en ganska liksom fin, inramning också på det som vi pratade om tidigare nu, liksom det här med att man, här var de barn och saker och ting förändras när man blir äldre och du kommer liksom inte riktigt tillbaka till den tidpunkten. Vilket är väldigt, alltså det är fint på ett sätt och samtidigt är det sorgligt, för det kan man ju också se här. Nu är jag har ju fått jättemycket kompisar liksom också då i, vad ska man säga, i vuxen ålder. Men varje gång det händer så blir man ju ganska glad. Liksom att okej, här har vi fått liksom en kompis som man faktiskt också umgås med, inte bara så att man är ytligt bekant, utan det är liksom, det här är en kompis. Och det är inte så ofta det händer, utan man kände ju någonstans där när man var typ, ja men någon gång vi liksom, så här, man var 24-25 liksom, då var det så att ja, men de kompisar jag har, det är de jag har. Och liksom, och träffar man någon ny bekantskap så är det en bekantskap, det blir liksom inte riktigt den här kompisen. Men så är det ju inte, och varje gång man får liksom en sån som man umgås mer med, så är det ju, det är liksom väldigt, väldigt kul.
Ja, men jag kände ju framförallt det när jag kom in i liksom så här retroresan gemenskapen, för där träffade jag jättemycket nytt folk, alltså spelsvängen egentligen generellt sett. Jag har ju träffat många i just den här kretsen som har blivit väldigt nära vänner och som jag har kommit att tycka väldigt mycket om från att jag var ungefär 20 år gammal. Jag har ju aldrig haft den här typen av vänskap som de pratar om i boken. Det var liksom aldrig riktigt på det sättet. Jag har försökt att liksom titta tillbaka och se om det kanske fanns den typen av äkthet i mitt liv. Men jag känner liksom inte riktigt att jag hade det. Utan de vänner som består och som verkligen betyder någonting för mig, det är sådana vänner som jag har fått i vuxen ålder. Du till exempel har ju en väldigt gammal vän som du blev bästa vän med när du var 12. Ja. Och fortfarande är bästa vän med, och det är ju otroligt. Sådana vänskaper är ju så enormt sällsynta.
Ja, men precis. Och som sagt, jag har inte heller haft liksom vänskap när jag gick i skolan på det där sättet. Liksom alltså i grundskolan. Man hade ju kompisar i grundskolan, men det är ju inte som att jag har kontakt med någon av dem idag. Och det är inte konstigt heller. Men vi har heller liksom inte så här ett gäng som hittar på massa saker, för att jag har bott ut på landet. Liksom den närmsta av mina kompisar som faktiskt jag gick i klass med, den bodde liksom typ 2-3 mil bort. Så det var inte så att man liksom bara sa, ja men vad ska jag hitta på idag? Och så går man och hänger med den. Så det existerar inte. Men som sagt, jag har ju liksom Robin då, som har varit kompis med sen 2003. Är liksom egentligen det som kommer närmst, och vi har ju kontakt även idag såklart. Men sen också det typ att många av de kompisar jag har idag, de kommer ju faktiskt från runt, om man säger 2006, 2007, 2008. För det är liksom då när jag blir medlem på Nintendo-forumet, det har jag pratat om så många gånger. Liksom. Jag vet inte om jag pratade i skämshöger, men i spelsnack har vi definitivt nämnt det. Men liksom typ så här, Oliver kommer därifrån, Martin kommer därifrån, Filip kommer därifrån, Johan kommer därifrån. Så det är liksom, och sen via dem så har det ju kommit ytterligare kompisar som de har dragit med sig, liksom, som Sebbe och så. Och det är väl liksom det som mest är likt då. Men som sagt, sen när man kommer in i vuxen ålder, jag tänker att om man liksom har bortse från att ja, men vi hade ett jättestort kompisgäng när vi var 12, så är det här att du blir ju inte kompis med på samma sätt när du är vuxen, oftast. Det är svårare i alla fall, för det är som sagt, jag har jättebra kollegor när jag jobbar, men det är inte som att vi umgås efter jobbet.
Nej, men alla har ju liksom sitt eget att ta i tur med, och det känns som att det är ett större åtagande att bli vän med någon när man är lite äldre, för att man har liksom inte samma flexibilitet i sitt liv, och det krävs lite mer av båda parterna för att släppa in någon. Men precis som du sa där med liksom sena 2000-talet, att du började få en del vänner, det var ju samma sak för mig när jag började komma ut och tävla.
Mm.
Det vill säga att jag fick väldigt mycket bowlingvänner till exempel. Jag har också haft en period där jag fick en hel del träningsbekanta och också nära vänner där som även ledde mig in på spelspåret. Men för egen del när det gäller bowlingen så blev det ju så att när jag började ta mig ur bowlingvärlden mer och mer, då tappade jag liksom också de vänskaperna lite grann. Det är ju inte det att om jag skulle träffa någon av de vännerna att vi inte skulle kunna snacka och ha roligt. Men det är ju liksom inte riktigt samma sak. Vi har liksom inte med samma bestämdhet hållit kontakten eller liksom se till att hitta på någonting, utan det är personer som var ganska så signifikanta för den tiden, men nu för tiden så är det liksom ofta namn som flyger förbi i Facebookflödet eller som man läser om när man skriver referat eller när man läser om bowlingtävlingar eller matcher och liknande. Så det är så himla olika hur det ser ut. Men just det här som Stephen King skriver om, att Gordy aldrig igen hade likadana vänner som han hade när han var 12. Det är ju liksom inte ovanligt. För det är ju liksom på något sätt en sån ren vänskap. Och det är svårt att uppnå den typen av vänskap igen. Mycket tror jag också på grund av att man kanske romantiserar den.
Ja, så kan det absolut vara. För det kan ju vara så att enligt då Gordy när han är vuxen så romantiserar han den. Men det är liksom så att vi vet ju inte om det var så bra egentligen. Liksom att, alltså att man kanske också förstärkt den känslan senare. Men samtidigt kan man inte, alltså de har ju säkert ett band till varandra också. Men jag kan inte säga att jag liksom, och nu har vi redan sagt att vi inte hade exakt samma uppväxt och, eller likadan uppväxt. Så det blir liksom så att jag kan ju komma också tänka på saker när man hade typ roligt i skolan med sina kompisar. Liksom vi hittade på dumma saker liksom. Men det var ändå så här att, jag tror inte jag kände liksom så här bara, ah, det var så starkt mellan oss där att det är synd att det inte bestod liksom. Men samtidigt så till exempel hade jag och Robin inte varit kompisar till exempel längre, så hade jag nog känt att det varit ett större förlust än något annat. För att vi ändå, alltså, vi delar ändå gemensamma intressen på ett annat sätt liksom. Men det är också, du sa att du fick kompisar när du tävlade och sådana grejer. Jag har ju också tävlat fast ponnytrav då, och min syster också. Men jag har ju liksom inte haft, jag hade liksom inte riktigt mitt eget kompisgäng där, utan jag hade ju syrrans kompisar. Och syrran är 5 år äldre än mig. Och då blir det blir inte mina kompisar egentligen, det är syrrans kompisar och jag hänger med. Och de som var i min egen ålder, liksom, de var jätteintresserade av hästar och det var ju aldrig jag på samma sätt. För mig var ju aldrig så här att det här är det jag ska göra när jag blir stor. Det vill jag aldrig göra. Men alltså, de var så här superintresserade. Och då var det så att jag tyckte om, typ, jag gillar att läsa, jag gillar att spela, jag gillar att teckna. Liksom sådana grejer jag liksom tyckte om jättemycket. Och det är liksom inte funnits något annat intresse för det hos någon annan. Liksom. Och då var det så här, typ att var de hemma hos oss, då vill de hålla på med hästarna hela tiden. Eftersom det är det jag gjorde varje dag. Liksom annars också, så var det skönt att när man inte behövde göra det lika mycket. Och då blir det också så att, ja men de är där och man är väl kompisar så länge de är där. Men det är inte så att man bara, yes, jag längtar tills vi kan ses igen. För att då blir det bara så här, för de hade ett helt annat intresse i hästarna än vad jag hade.
Men det blir väl så när man gör någonting till hela sitt liv på något sätt.
Ja, absolut. Och flera av dem håller ju på idag och är jätteframgångsrika. Så det är väl kul för dem liksom. Men jag hade ju aldrig velat varit där inom den sporten, för att jag är inte så intresserad.
Men det var kul så länge det varade.
Ja, alltså, jag vann ju mycket kan man väl säga. Det var jätteroligt, men det var ju liksom ändå så att det var aldrig planen att hålla på med det när jag blev stor, om man säger så. Alltså när folk frågar så, ja, men ska du hålla på med stora? Så bara, var alltid så här, nej, det kommer jag inte göra.
Du var ju nog nosade lite grann på en sak som jag egentligen tänkte hänga kvar vid, men sen så började vi prata lite om annat. Och det var det här där du sa att den här händelsen som är liksom så betydelsefull i deras tillvaro och liv och liksom en stor sak som de delar tillsammans, och det liksom bryggar över lite grann till vuxenlivet på något sätt, liksom den första glimten. Har du någon sån händelse i ditt liv?
Jag vet inte, jag har haft en ganska speciell uppväxt så att,
minst sagt.
Ja, så att jag kan liksom inte riktigt säga, jag har nog behövt vara mycket äldre än vad jag faktiskt egentligen är redan från början. Och jag har nog varit med om att folk har haft ganska mycket problem tidigt också. För att vi har ju liksom haft fosterbarn och de har haft liksom stökiga föräldrar och stökiga liv. Och det har liksom, då har det blivit automatiskt stökigt åt oss. Så att det liksom har, man fick nog växa upp ganska fort. Och sen när vi flyttat, alltså jag vet att jag började typ laga mat när jag var 7 liksom. Till mig själv och liksom fixa frukost och fixa allt sånt till mig själv. Och liksom jag och min syster, vi var ofta de som lagade mat och sånt. Sen när vi flyttade till Enköping, då var jag 10. Sen dess har vi i princip klarat oss mer eller mindre själva när det liksom kommer till de grejerna. Vi lagar mat, vi städar och fixar, vi sköter hästarna. Liksom det är ingen som går och säger att det här måste, nu måste ni gå ut och göra det här, nu måste ni laga mat här. Utan det har vi bara gjort och så har man fått göra det. Så att jag kan liksom inte säga så bara, när klär man in och det blir liksom på allvar. Jag kan liksom inte komma ihåg riktigt en tid när det inte riktigt var det.
Nej, men precis, för att du var så liten när det liksom började bli allvar.
Exakt, och vi vill liksom alltid veta så här att ja, men typ, vi har inte riktigt mycket pengar. Och det är liksom, alla sådana grejer har ju liksom hela tiden följt med. Så att jag är liksom, jag har ju liksom varit länge medveten om att vi inte har tillräckligt med pengar, om man säger så. Sen finns ju förklaringar till det också. Vi hade ju kunnat haft mycket bättre om ekonomin hade skötts bättre. För det fanns faktiskt möjlighet att göra det. Men så då, så att jag kan liksom inte komma ihåg liksom, ja, men när kändes det som att jag inte hade de sakerna. Jag vet inte, när jag var 4-5 kanske, jag vet inte.
Och den tiden minns man ju faktiskt inte jättemycket.
Nej, men alltså allt innan liksom man börjar skolan är ju liksom svårare att komma ihåg och sätta liksom punkten på exakt när det händer. Även om man kan komma ihåg vissa saker då. Men det är väl liksom, ja, jag vet inte. Det är väl typ någonstans där kanske.
Jag har lite en sån upplevelse faktiskt. Och det är liksom precis i den här eran som jag berättade om tidigare när jag spelade mycket The Sims 2, som blev väldigt mycket en verklighetsflykt för egen del. För att det var ju så att min mamma fick ju cancer när jag var 12 år gammal. Och det gjorde ju väldigt mycket med mig. Och jag var väldigt orolig och mådde dåligt naturligtvis. Jag hade ju mina egna problem också, men på ett annat håll. Men just det här liksom att konfronteras med människans dödlighet på något sätt. Kommer mamma överleva? Och liknande tankar, det var ju vardag för mig på den tiden. Och då behövde man liksom fly den på något sätt. Och jag kommer ihåg så himla tydligt att mamma också sa det precis liksom när hon hade inom citationstecken då blivit frisk. Att hon märkte aldrig när jag blev så stor. Och det var väl liksom för att då var jag tvungen att växa upp mer än min ålder under den perioden liksom. För att det blev ganska mycket att man tog hand om sig själv. Sen har jag ju växt upp som ensam barn. Så jag har ju spenderat mycket tid på egen hand naturligtvis. Men just den tiden var det ju på ett helt annat sätt. Men om vi ska återgå lite till filmen. Har du liksom någon kritik mot den? För att vi har ju pratat ganska så varmt om den när vi liksom inte har svävat iväg till annat.
Och jag vet inte, det är liksom svårt att säga. Jag känner mig liksom väldigt liksom fokuserad på den här gruppen pojkar då, liksom, att för det är de det handlar om och det är absolut de roligaste att se. Sen så är det liksom när det kommer till det här äldre gänget som också letar efter den här kroppen. Jag vet inte om det är liksom ett sätt att få själva handlingen i filmen att ha liksom antingen någon form av liksom skurk eller liksom att man har någon form av liksom det är bråttom för de är inte de enda som letar efter kroppen. Men jag känner att den liksom delen av filmen är lite malplacerad kanske. Och jag vet inte heller om det stämmer helt och hållet heller med tanke på liksom den stora sammandrabbningen i slutet. För det liksom också cementerar ju någonstans deras relation till varandra. Och liksom det här med att man står upp för varandra och man liksom viker sig inte när det är svårt. Och det är liksom det som gör bandet mellan dem så starkt. Men det är väl liksom också en liten lätt del också att glömma bort när man tänker på de delarna man gillar med filmen, känner jag väl.
Jag tror personligen liksom att jag känner att de är lite töntiga, de här äldre killarna. De är ju där för att utgöra något form av hot eller liksom, precis som du sa tidigare, att det ska finnas någon form av känsla av brådska. Att de måste skynda sig dit för att nå kroppen först. För det handlar ju liksom om att den ena gruppen eller den andra gruppen ska ta med sig kroppen tillbaka till Castle Rock. Men sen i slutändan så blir det ju så att de äldre ger sig av därifrån. För det är ju så att de har ju med sig en pistol som en av dem har plockat med sig. Jag kommer inte ihåg om det är Chris som faktiskt har med den.
Jag minns inte heller.
Men hur som helst så är det ju så att Ace Merrill, spelad av Kiefer Sutherland för övrigt, som har plågat dem redan från början
Ja, men
egentligen.
de är lite så här, de är mobbare liksom.
Ja, men de är verkligen riktigt dryga mobbare. Men då hotar han Chris i alla fall. Och då är det väl Gordy som kliver fram och ställer sig iskall och riktar pistolen mot honom. Och då går de till slut därifrån. Men de bestämmer sig för att inte ta med kroppen ändå. Utan gör ett anonymt tips när de kommer tillbaka till Castle Rock.
Men jag kan också tänka mig att anledningen till att de liksom känns så, ja men som du sa, lite töntiga, kan ju också förmodligen vara på grund av att det liksom berättar ur Gordys perspektiv så som han minns det när han var 12. Och då kan det ju också vara så att saker och ting kanske inte är riktigt som det egentligen var, och de framstår på ett sätt bara för att det är så han minns att det var.
Ja, men precis. Det är hans berättelse och det är liksom hur han har sett det som vi får ta del av. Men precis som vi pratade om tidigare så är det ju liksom så att den här gruppen består ju inte och de träffas ju nästan aldrig efter det här äventyret som liksom formar dem så himla mycket. Jag tycker ändå liksom att det är sorgligt och fint på en och samma gång när han liksom återberättar vad de har för olika öden. Vi har ju till exempel Gordy själv som blir författare. Och det är ju den här boken som han återberättar som vi får se.
Mm.
Och sedan så har vi Vern, som jag tror inte du nämnde tidigare överhuvudtaget.
Nej, precis, nej.
Men det är ju Jerry O'Connell som spelar honom, som för övrigt jag såg för första gången i Scream 2, tror jag.
Mm.
Som verkligen ser helt annorlunda ut där.
Ja, verkligen.
Och sen så har vi Teddy, som ju vi pratade om tidigare, som har väldigt problematiskt förhållande till sin pappa. Och Chris, som liksom känner att han kommer aldrig komma ut ur den här stan. Han kommer vara fast för evigt.
Mm.
Men det visar ju sig att de får ju ganska så annorlunda öden än vad man kanske har tänkt sig, jag vet inte. Alltså vi har ju Vern till exempel, som men gifter sig ganska tidigt, får flera barn, liksom lycklig familjefar. Och det känns ju också som en väldigt skön vändning med tanke på att det märks väldigt tydligt vilken era det här är ifrån. För att både andra och han själv benämner honom som liksom en tjockis.
Mm.
Men när vi kollar på den här filmen så är det ju jättesvårt att förstå.
Han är något rundare liksom.
Ja, men det är verkligen minimalt. Ja. Det är ju snarare att de andra är små.
Ja, de andra är jättespinkiga.
Och det är liksom så himla hemskt att tänka på. För att man vet ju liksom själv hur ord formar en och hur lätt det är att få någon form av skev världsbild eller liksom...
Men tänker du också vara på den tiden så ansågs du säkert som tjock. Liksom när du var lite rundare.
Ja, förmodligen. Men det känns ju så himla extremt när man ser det så här.
Ja, gud ja. För i dagens mått mätt så hade han ju liksom inte varit liksom tjock.
Nej, men precis. Och sen så, jag tycker ändå att det liksom inte görs på ett jättefettfobiskt sätt. Det är liksom inte det att det är allting som han är hela tiden.
Nej, han tillåts ju att vara så. Liksom. Det är bara, men det är liksom, du måste springa här om du är tjock. Liksom. Men det är heller liksom inte som att det är slutklämmen på ett skämt heller. Att han ska vara lite rundare. Utan det är liksom, det är bara så det är. Liksom.
Ja, men jag tänkte framförallt på det. Vi såg ju om Djävulen bär Prada för ett kort tag sedan.
Ja.
Och där håller ju Anne Hathaway något form av brandtal liksom, om att hon minsann inte är smal som alla andra. Och hon är verkligen uppenbart jättenorm smal.
Ja, men också, då måste man också tänka på att den filmen kom 2005.
Ja, det är väl något i den stilen.
Och tidigt 2000-tal och även 90-talet var ju liksom hemskt. För att då var det ju liksom, alltså man har ju sett så många liksom kändisar och sånt som kallades tjocka på den tiden. För att de inte då var size zero. Och man var, det där är inte en tjock person.
Nej, men verkligen, alltså typ, ta bara Bridget Jones dagbok och Renée Zellweger.
Ja, det kommer att pratas jättemycket om hur jobbigt det var liksom, att hon behövde gå upp i vikt och vara tjock. Och det är liksom bara så att ja, men hon ser ju faktiskt normal ut. Liksom. Men också typ, jag vet att så här, Jessica Simpson var ju alltid så att hon var tjock. Hon var ju liksom inte en pinne, liksom. Hon var inte tjock heller. Och liksom alla de här liksom typ skvallertidningar och sånt tidigt 2000-tal, då var det ju verkligen så att de fotade kändisar och typ, den är fet. Och man bara, men den är inte tjock. Det är liksom, personen är inte tjock.
Men det är så otroligt hemskt att man liksom degraderar en person till att det är allt den är.
Ja, gud ja, absolut. Och liksom att det skulle vara liksom att det spelar ingen roll vad den här personen är för någonting, men bara det att den är tjock. Precis. Så är det liksom, det är det största brottet den här personen har gjort.
Det är det värsta man kan vara.
Precis. Och sånt finns ju, för sånt finns ju fortfarande också, såklart. Men det är verkligen liksom att det spelar ingen roll hur duktig det är, men är du tjock liksom, då är det...
Då har vi ett problem.
Ja, då är det ett stort problem.
Mm. Sen så, om vi går vidare liksom med de andra ungarna, så har vi ju Teddy, som, jag tror han åkte in och ut i finkan, va?
Ja, jag tror det.
Och sen så Chris, som ju är... Men alltså det sorgligaste i hela filmen.
Ja.
Ni slutar reta mig. Alltså, ni kan inte se det just nu. Men när jag blir lite blödig, då gör Jimmy en min mot mig. För att jag ska bli extra lipig.
Alltså gjorde jag faktiskt inte nu.
Jo, det gjorde du faktiskt.
Nu gjorde jag.
Det gjorde du båda gångerna. Chrissy spelade av River Phoenix. Och han dog ju bara 7 år senare.
Mm.
Efter att den här filmen hade släppts.
Ja.
Väldigt ung, absolut för ung, och det är ju väldigt hemskt att en person går bort så otroligt tidigt. Men det blir ju extra sorgligt liksom med tanke på att han förknippas väldigt mycket med den här rollen och att den här karaktären har ju också ett väldigt sorgligt livsöde.
Ja.
Jag tror att han är 26 år gammal, han är utbildad jurist och han är liksom en sån person som alltid ska stötta, alltid ska liksom gå in och hjälpa till vid ett bråk till exempel. Och då är det några fängelsekunder som just har kommit ur kurran som tror de hugger honom i halsen med en kniv när han försöker bryta upp någon form av slagsmål.
Ja, precis.
Och han dör liksom där och då.
Ja, väldigt sorgligt.
Det är väl lite det egentligen som den här boken och filmen vill berätta på något sätt. Det är ju att man kan ha liksom någonting väldigt speciellt tillsammans och sedan kan man gå väldigt skilda vägar och man vet aldrig vad som ska hända. Man kan liksom aldrig förutspå framtiden. Man kan liksom se vissa små ledtrådar till vad som skulle kunna bli av en persons liv.
Mm.
Men man vet aldrig liksom förrän det har hänt.
Nej, men precis.
Men du gillar den här filmen väldigt mycket.
Jag gillar den väldigt mycket. Jag tyckte den var väldigt fin. Och liksom, det är ändå skönt också att se den här typen av filmer där liksom inte är så... Den är väldigt lågmäld. Det är liksom inte massa olika, och speciellt i Stephen King också. Liksom nu har ju väldigt... Stephen King är ju väldigt känd för att skriva skräckhistorier, men han skriver ju mycket mer än det egentligen. Det är liksom... Jag har ju läst massor av Stephen King som inte har varit skräck till exempel. Och jag gillar verkligen den utgångspunkten den liksom också tar. För att det är liksom, jag gillar ju sån här coming of age-berättelser. Liksom. Jag tycker det är jättetrevligt.
Det är ju egentligen det bästa med It, tycker jag också. Det är ju liksom den vänskapsgruppen.
Mm, precis.
Och det skriver han ju väldigt bra.
Ja, men det är, han lyckas hitta väldigt bra dynamik mellan karaktärerna och hur de liksom komplementerar varandra. Eller kompletterar varandra. Även så här liksom.
Mm, absolut. Men du har väl läst en hel del Stephen King, har du inte det?
Jo, men jag har läst en del. Jag vet att typ första Stephen King-boken jag läste var ju Signal som kom typ 2004 eller någonting sånt. Och jag har läst The Shining, The Varsel på svenska. Jag har läst hela Mörka Tornet-serien som var väldigt bra, väldigt udda och väldigt konstig.
Är det inte den du också förknippar med Lady Gaga?
Jajamensan, Lady Gaga som är det tredje album tror jag som jag hade på, lyssnade på medan jag läste den tredje boken som jag tycker bäst om. Så att, nej, för att Det mörka tornet handlar ju då om, tror han heter Roland, om jag ska säga det på svenska, Roland. Men i alla fall The Gunslinger som han är. Första boken känns ju väldigt mycket som en klassisk nästan typ fantasy slash science fiction berättelse. Och sen så, om jag minns det här rätt nu, så Stephen King förlorade manuskriptet. Ser man manuskriptet till?
Ja, manuskript.
Manuskriptet till den andra boken när hans hus brann ner. För det var ju också så här, det tog så lång tid för honom att slutföra hela den här, det är 7 böcker tror jag. Vilket gjorde att den andra boken skrevs om väldigt mycket och den andra boken är väldigt mycket annorlunda från den första. Alltså det är nästan liksom så här att man blir så här, wow, vad är det som händer typ? Så att det blir liksom så att första boken, han jagar ju mannen i svart då och reser liksom genom någon form av typ ja, men någon oändlig öknen liksom och det händer en massa skumma grejer. Men det är liksom mer western-inspirerad nästan. Och andra boken, då träffar han liksom människor från nutiden. För att han hittar liksom nycklar till dörrar och öppnar upp till andra dimensioner. Och så får han liksom med sig olika personer liksom. Alltså en jättemärklig liksom vändning. Och tredje boken handlar om Roland när han är ung. Vilket också liksom, då blir det liksom mer som en nästan som en västernbok istället. Och det är den jag tycker så himla mycket om, för det var så himla fin berättelse. Men sen så också i senare böcker, Stephen King är en rollfigur i böckerna. Och det är liksom, det känns som att Mörka Tornet också är en väldigt liksom bara stor grej, att han liksom försöker ta itu med sig själv. Det här liksom att, det här har varit ett väldigt svårt projekt att genomföra. Det är till stor del mitt fel och jag liksom...
Jag gjorde det mot mig själv.
Ja, men typ. Och jag måste liksom sätta mig i perspektiv, för han var också med i en bilolycka, eller han blev påkörd av en bil, tror jag. Så han liksom fick ju... Han skadade höften väldigt mycket.
Det är väl också en bilolycka. Om man blir påkörd av
en bil. Ja, jo, men jag tänkte så att om jag känner att jag var med i en bilolycka, så tänkte jag, oj, vem körde du på eller krockar du? Men han blev liksom påkörd. Han blev påkörd. Det är en bilolycka för den personen som körde. Det var en annan olycka för Stephen King som blev påkörd. Han blev påkörd av en bil. Och vilket gjorde så att han... Undrar om inte det typ bidrog också till att han liksom blev typ pillerberoende och grejer. Även om han har säkert tagit droger innan det också, såklart. Men liksom att det var väldigt svårt. Och det är liksom med i böckerna också. Att liksom att typ att... Hela liksom världen som Mörka Tornet baserar sig på går ut då på att det finns typ, om jag minns rätt, nu är det några år sedan, att det finns typ en nyckelförfattare liksom, som man måste liksom, det får inte hända den här personen någonting, för att då kommer världen gå under. Och det är då Stephen King som är den här viktiga personen som de måste hålla vid liv typ. Och det är massa grejer, den är väldigt rörig, men det var en väldigt speciell bokserie. Men som sagt, tredje boken är min favorit. Och du lyssnar väldigt mycket på Lady Gaga.
Vilken låt gick varmast?
Vi ska se, jag måste upp min Spotify här, för jag måste bara kolla på att jag är sån här, att jag hittar en artist. Nu ska jag inte säga att jag upptäckte Lady Gaga på något sätt, men det kan vara så att om jag lyssnar på en artist, så är det inte som att jag lyssnar igenom alla album. Jag hittar liksom ett album jag tycker om, och så är det typ det jag lyssnar på. Vi ska se. Vi har hennes album. Det är nu ganska gammalt. Det måste nästan vara 10 år.
Jag har väldigt lite relation till Lady Gaga. Det mesta jag har spenderat tid med hennes musik, det är när jag har spelat Beat Saber och försökt att maxa Born This Way.
Ah, jag fattar. Men i alla fall, det albumet som jag lyssnade på mycket var Joanne från 2016. Och jag läste med Mörka Tornet, det måste ha varit 2017-2018 där någonstans. Då är typ, ja, men vilka låtar gick varmt där, men John Wayne gick varm, Diamond Heart gick varm, Million Reasons gick varm, Perfect Illusion gick varm och Angel Down gick varm, ni hör, så det är liksom, jag kan rekommendera det albumet, det är väldigt bra. Och det är inte lika, vad ska man säga, om man tänker på hennes tidiga album, så var det väldigt mycket liksom nästan radiopoppigt, även om det, jag alltid gillar Lady Gaga, så jag tycker att det är bättre än mycket annat, men här, hon är otroligt, alltså hon är en otrolig artist. Och det finns väldigt mycket så här akustisk musik på den här plattan också. Så det är inte bara liksom typ pop på det sättet. Väldigt bra. Sen har inte jag lyssnat på hennes liksom album efter det heller. Noga liksom, jag har säkert hört någon låt någonstans. Men inte liksom att jag har suttit och lyssnat massor.
Jag är väldigt fascinerad över hur du kan lyssna på musik samtidigt som du läser. Det har jag alltid haft väldigt svårt för.
Oj, det är det bästa som finns. För då förknippar jag ju böckerna med de låtarna. Så att, vet du vad jag lyssnade för att platta på när jag läste Sagan om ringen, eller Härskarringen-trilogin?
Alltså, det här låter bekant och du har säkert sagt det, men jag kommer inte ihåg.
Most Wanted 2001. Och gissa vilken låt som jag förknippar med när hoberna springer genom skogen och blir jagade av svarta ryttarna.
Ingen aning.
En synks låt pop. Och det är liksom så långt bort man kan komma liksom från liksom vad man börjar känna när man läser Sagan om ringen. Men jag kan ha massa såna här grejer att jag typ lyssnar på. Det är någon, jag läste någon svensk science fiction bok som var typ en bok på, kan ha varit 5 delar eller någonting sånt, som jag inte kommer ihåg vad den heter. Jag hade jättegärna haft den, jag läste, jag hade liksom lånat den bok på biblioteket, och det var liksom alla böcker i en stor bok då. Men det var typ 5 stycken. Och då lyssnade jag på Soul Asylum, vet jag. Och speciellt Runaway Train då. Men jag kommer inte ihåg vad boken heter. Och jag liksom så här googlade så här, svensk science fiction, för jag kommer ihåg att omslaget var typ, det var väldigt mycket blått, och så var det någon rymdraket som åkte från jorden. Men det handlade i alla fall om en malmbrytare som jobbade i någon ort i Norrland, och så åkte han liksom mellan Sverige och månen då, för att bryta malm liksom. Väldigt
rimligt.
Ja, men väldigt så här, jag tror att den var från 80-talet boken också, för den kändes väldigt mycket så här 80-tals sci-fi inspirerad.
Väldigt mycket knubbiga knappar.
Ja, precis, och stora tjocka TV-apparater. Och sen typ när jag läste, det är någon typ sån här kriminalare från John Grisham, heter han så.
Det finns en kriminalförfattare som heter
det. Det måste vara John Grisham, och han har skrivit någon bok som hette kan det vara typ Domän eller någonting sånt.
Jag kollar inte på mig.
Jag vet inte, jag kommer i alla fall på omslaget i alla fall så ser man bara, du vet, den här klubban från om man säger som en, vad heter det, sitter uppe i stolen och har, man klubbar igenom saker. Tyst i salen, där dunk dunk klubbar man. Jag kommer inte ihåg vad de heter om de hamnar.
Du menar en sån som domare har?
Ja, precis, en domarklubba säger vi. Domarklubba kallar du det. Och det är en sån på omslaget och den boken var ingen vidare. Det, alltså baksidan lät skitspännande och, men den var inte så bra, säger jag då när jag var typ 14. Men då lyssnade jag mycket på The Ark till exempel, som jag förknippar med den boken.
Okej, så väldigt många bra boktips här med andra ord.
Ja, alltså den behöver man inte läsa då tycker jag. Den var inte så bra.
Jag var lite ironisk.
Ah, jag fattar.
Eller sarkastisk. Jag har lite svårt att skilja på de två. Men strunt samma.
Vilka två då?
Ironisk och sarkastisk.
Jaha, okej. Ska vi se. Jag ska behöva hitta den svenska Wikipedia-frågan på John Grisham. Där.
Mm. Det här är jättebra podd, vill jag bara
säga. Jo, den hette Domän! Det var det! Oj, jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg också att jag läste den till en, jag behövde läsa den till en svensk lektion och då hade det så här att man behövde läsa ut en bok och sen skulle läraren bara kunna öppna boken och skulle man kunna bara skanna igenom snabbt den sidan och skulle säga var i boken är man någonstans. Vad har hänt innan och vad kommer hända efter? Men nu ska vi se om vi har här. Just det här, så här är handlingen i Domän. 1970 blir en ung mor våldtagen och mördad i Ford County, Mississippi. Ett brott som ska slås upp stort av lokaltidningen och dess chefredaktör som driver en hård kampanj för att få mördaren Danny Padgett, okej, spoilers, fälld. Padgett döms till livstids fängelse och hotar jurymedlemmar med vedergällning. Livstid i Mississippi vid den här tidpunkten betyder inte livstid. Efter 9 år benådas Padgett och dödshoten mot juryn börjar verkställas. Men baksidan av den här boken tog bara med typ den första delen i den här lilla stycket. Liksom att det var, någon blir våldtagen, mördad, lokaltidningen arbetar liksom hårt för det här. Och då tänkte man så bara, wow, vad spännande. Och det var så liten del av boken som handlade om det. Utan det handlade mest om det, vad som hände efteråt. Och idag så hade jag kanske tyckt att det var mycket mer spännande än vad jag gjorde då. Så kan vi säga.
Nej, men alltså återigen, jag är fascinerad över hur du kan läsa och lyssna på musik samtidigt. Men nu för tiden så lyssnar jag ganska mycket på ljudbok. Så det är väldigt svårt att lyssna på båda samtidigt ändå. Men även när jag läser fysiskt, alltså jag vill ju jättegärna antingen ha det tyst eller så sätter jag i mina hörlurar som är brusreducerande. Så att jag liksom får bort lite av omvärlden. Jag tycker det är väldigt skönt att liksom stänga in min hjärna på något sätt lite grann. Så att det är lite tystare och lite mer instängt, lite mysigare där inne på något sätt.
Jag har en hel spellista på Spotify som är just till för att läsa.
Det är otroligt på många sätt.
Och sen så ibland, typ när jag läste Witcher-böckerna, då lyssnade jag faktiskt på soundtracket till Witcher 3.
Men den är ju samtidigt. Ändå spännande.
Så det var ju liksom nice.
Men det är väl bara instrumentalt?
Nej, inte helt. Men det är liksom inte heller sång i den bemärkelsen att bara, nu lyssnar jag på the lyrics, så att säga.
Nej, men det är väl lite den här typ polska folkmusiken.
Ja, precis. Så det är ju väldigt mycket. Alltså, de låtarna där det faktiskt är sång, så är det inte något jag förstår.
Alltså, förlåt Polen och förlåt folkmusik om det inte alls är rätt term att använda. Men jag tror att vi vet vad vi pratar om här.
Ja, nej, precis. Och sen så nu när jag läser...
Typ som man är i träsket och så blir man attackerad av ghouls.
Ja, men precis.
Jag kan ju mina ghouls.
Ja, precis, det kan du också. Och sen så när jag, nu faktiskt när jag har läst, jag håller på att läsa den här Onyx Storm från Romantasy-serien, vad heter den?
Fourth Wing.
Nej, Fourth Wing heter första boken. Serien heter ju något annat, inte dumt. Jag är inte jätteförtjust i de här böckerna helt och hållet, men jag har ju börjat läsa dem så jag måste ju slutföra dem. Alltså, det finns bra delar i dem, men jag tycker att karaktärerna är lite löjliga med tanke på gamla de här.
Det står ju längst ner där.
Just det, The Empyrean Series, och jag tycker så här, The Empyrean nämns typ aldrig, så att jag vet liksom inte, det är bara ett påhitt. Men alltid ett påhitt, så ska man ju säga, men det är ändå så här, man bara, ja, visst, The Empyrean Series, när typ en bok fanns.
Du har kommit på det. Nyckeln, de har ljugit ihop allt, det
precis.
Finns inte. Nej, drakar på riktigt.
Vilken stor skam det här är, alltså, fy fan. Men
menar de att Gollum inte finns heller då?
Ja, precis. Jag hade faktiskt en kompis när vi såg Sagan om ringen. Jag sa så här, han bara, jag förstår inte hur de har fått liksom typ det här drakarna liksom upp. Och jag bara, men alltså du förstår, de är datorgjorda, de finns inte på riktigt. Och han bara, va? Typ, helt chockad. Men i alla fall. Nu när jag läser Onyx Storm då, så lyssnar jag faktiskt, så har jag faktiskt bara random hittat så här, ja, men jag vill lyssna på japansk pop. Och så tar jag upp det och så lyssnar jag. Och sen så rätt som det är, så när boken är liksom mindre intressant och så då bara, oj, den här låten var bra. Så sätter man in i en annan spellista och sen så kör man på.
Som låten med sexy saxofon som du fick av mig.
Ja, den har också gått en del när jag lyssnar på Onyx Storm och sånt.
Låten är Days of Thunder av The Midnight, om någon undrar. Jag hade den på ett träningspass en gång. Sen så stod Jimmy och diggade. Bara, vad är det här för sexy saxofon?
Ja, men helt sjukt. Men det var så, när vi var i Japan så vi var inne på H&M av alla ställen. Sen vi åkte till Japan för att gå i svenska affärer. Vi var faktiskt aldrig inne på Ikea, det borde vi vara nästa gång när vi åker dit. Så borde vi gå och äta köttbullar på Ikea och se om maten där är lika dålig som i Sverige. Alltså jag blir typ provocerad när folk typ säger att ah, vad gott det är med Ikea-mat. Jag blir växt, jag bara såhär, nej, jag kunde äta var som helst. Men det är bara folk som kommer från när vi var små, typ så här, typ att ibland mamma säger, ska vi äta ute någonstans när vi liksom har varit iväg? Och man bara, ja visst, jättenice, gott. Pizza, kebab. Mm.
Du är väldigt så passionerat arg.
Ja, jag vet. Och sen så var det helt plötsligt kom den här liksom meningen. Ska vi äta på Ikea? Och man bara, ett, mamma på Ikea, det betyder också typ 5-6 timmar av att gå och titta på liksom möbler och skit innan man kom till maten. Men i alla fall, jag tror de senaste gångerna vi ätit på Ikea, jag har nog alltid varit besviken. Det är man bara, lax var gott. Och så får man den där konstig grönsak. Jag gillar grönsaker by the way. Men så får man någon så här konstig grönsakskompott. Man bara, det här är typ skolköksmat. Liksom så här, någon har typ värmt i mikron och slängt upp på en tallrik. Det är typ så det känns. Så att jag är inte så nöjd. Aldrig äter köttbullar på Ikea dock. Det är kanske det som man borde göra.
Ja, alltså det är ju det konstigaste att du inte har gjort det. För det är ju ändå en modern klassiker.
Men jag är ju inte, alltså innan jag blev tillsammans med dig då. Så var ju inte jag liksom så här att jag köpte köttbullar när man var ute och åt. För köttbullar var ju något som man åt hemma. Och när man äter ut på restaurang vill man äta något annat.
Köttbullekällan i Göteborg, om jättebra. Ni vill sponsra oss.
Jättebra.
Hör av er till mig.
Jättebra. Men det är som sagt, jag hade ju liksom aldrig gått ut till en restaurang för att köpa liksom köttbullar och mos. För att det gör man ju hemma. Och när man äter på restaurang vill man äta något som man inte äter hemma. Nu har jag dock ändrat mig, för vi åker, ofta när vi åker upp liksom mot Stockholmshållet så stannar vi på Brändåsen. De har jättegoda köttbullar med mos. Men det är så att har de så mycket annat som är helt fantastiskt? Och nej, liksom, utbudet är begränsat. Så att det är liksom så att då ser köttbullarna ganska bra ut. De är väldigt goda också, så jag säger inte det. Men liksom, om man nu måste välja någonting. Men i alla fall, när vi var på H&M i Japan. I Tokyo, by the way. Det låg väl i Shinjuku, va? Den H&M. Jo, det var det. För det var sista dagen vi var i Tokyo, så vi var typ bara i Shinjuku.
Jag gillar hur du håller liksom både monolog och dialog med dig själv.
Jag vet. Det är jag, alla mina jag. Men då hörde jag låten, jag vet inte ens varför jag skulle nämna det här, men nu när vi ändå är på gång så kan jag lika bra säga. För då var det ju Blue Jeans hette den låten av gruppen Hanna. Och då tänkte man så här, men den var nice, satt in i min spellista. Sen så ville jag kolla på vad det här är för grupp. Och det här är en totalt kommersialiserad grupp. De har liksom bara typ tagit så här 5 personer ihop, de får tjäna massa pengar. Och jag var så här, det här stödjer man också. Det var inte min poäng varför jag kom hit från början, men nu bara blev det så. Den kan man gå och lyssna på, den låten tycker jag är jättebra. Sen har inte den gruppen gjort några andra låtar jag tycker om. Men de hade inte så många heller, så det är en ganska ny grupp. Men det kändes också så här typiskt så här, vad hör man för musik när man är på H&M? Ja, det här är den japanska varianten av det då.
Är det liksom en person som har ett namn som börjar på H, 2 personer som har namn som börjar på A, 2 personer som har namn som börjar på N?
Nej, alltså det stavas Hana med ett N, det var bara jag som sa det dåligt. Okay. Men nu ska vi se, trycker jag igång den.
Ja, men det var en japansk här, grupp.
Ja, nu ska vi bara kolla så att det inte är en typ sydkoreansk. De är 7 pers, är de.
Ja, då är det nog inte så.
Nej, men vi ska se här om de hade någon info om sig. Oj, det står på japanska, det här var ju väldigt svårt.
Ja, just jag det. Tänker att vi ignorerar det.
Jag ska säga, Hana is a 7-member girl group consisting of 6 Japanese and 1 Korean created through the BMSG and Chanmina collaboration audition project No No Girls. Så det här är typ, vad hette det i Sverige, det programmet som gick typ på 5:an som var en sån här musiktävling?
Sikta mot stjärnorna?
Nej, inte det var 4:an. Inte Sikta mot stjärnorna, inte Idol. Det var
Fame Factory.
Yes, Fame Factory. Det känns som japanska versionen av Fame Factory. Sen jag bara säger yes! Det här vill jag lyssna på. Ja, jag vet inte varför jag kom hit, men nu kommer vi dit.
Ja, jag vet inte riktigt varför jag inte tänkte att det var en japansk grupp.
Som vi hörde på H&M i Japan.
Ja, nej, men alltså, det hade ju kunnat vara från någon annanstans också.
Ja, absolut. Men jag var ju så snitsig, så jag hörde, när jag lyssnade på låten, jag bara, det här måste vara japanska. Så jag shazamade och bara, vad är det för låt?
Du är väldigt bra med din slutledningsförmåga på det sättet.
Mm, jag vet. alla mina Duolingo-timmar tog sig verkligen liksom, man bara, ah, peak. Man bara, yes, det här är ord som jag inte förstår, men jag hör att det är japanska. Men de blandar väldigt mycket engelska och japanska i den låten också, vilket blir weird. Jag vet inte, är det vanligt i svenska låtar att man gör det? Alltså sjunger man på svensk, blandar man ofta in engelska låtar nu för tiden? Man kanske gör det inom typ hiphop. Men jag vet inte om det är så vanligt liksom i annan musik. Inte för att jag lyssnar på jättemycket svensk musik heller, men nu blir jag nyfiken.
Jag skulle nog säga att det är väldigt mycket svengelska i många svenska låtar nu för tiden. Nu är det inte så att jag lyssnar jättemycket på svensk musik. Alltså, det jag lyssnar mest på, det är ju Lars Winnerbäck och Kent.
Lars Winnerbäck blandar inte?
Inte jättemycket. Alltså, det kommer väl in någonting, men inte på samma sätt.
Ah, känns dåligt, faktiskt.
Han är en väldigt bra låtskrivare.
Han känns ju väldigt ursvensk också. Det är typ som om Bellman skulle typ börja slänga in lite franska ord mitt i allt. Det var väl hippt när Bellman verkade typ franska. Jag vet inte, hur kan... när var Bellman? Var det typ 1700-tal, 1800-tal? Det var väl inte tidigt 1900-tal, det kan inte ha varit.
Gud vad jag känner att vi har spårat ganska så rejält i det här avsnittet nu. Det
är liksom... 1740 föddes Bellman.
Hur många steg är det från Stephen King till Carl Michael Bellman?
Jag har aldrig hört hans förnamn, ärligt talat. Eller mellan dem. Han är bara Bellman för mig.
Och eller är han en Bellman?
Ja, jag tänkte det. Vad är liksom the origin story där? Så här, bara, en finsk och en tysk och en Bellman. Och man bara, va?
Det är bara någon som har sagt det jättekonstigt från början.
Ja, men det är så här, vart kom Bellman? För det är liksom så här, det är ju, jag vet ju att Bellman var ju liksom en poet och liksom låtskrivare och så. Men var kommer liksom det här ifrån att den här och en Bellman? Det måste ju finnas någon liksom förklaring till det.
Alltså att det här är vårt poddmaterial den här månaden. Någon borde betala oss.
Bellman-historier kallas en typ av roliga historier som framförallt är vanliga bland barn i skolåldern. Och det vet vi. Vi har ju alla varit barn och dragit en och annan Bellman. Kopplingen till den historiska personen Bellman är sekundär eller helt frånvarande, ja. På senare år verkar vetskapen om varifrån namnet alls kommer ha gått närmast helt förlorad, och nu är det vanligt att barnen säger en rysk och en tysk och en Bellman. Ja, men det är ju vanligt. Jag ska säga, folklivsforskaren Bengt af Klintberg, alltså har man hört typ ett så här snofsigare svenskt namn än det.
Men... jag gillar också att det här avsnittet där vi läser så himla mycket innantill från Wikipedia, nej förlåt, du läser jättemycket innantill från Wikipedia.
Jag är som vår hund, jag är helt uppe i min egen värld nu. Menar att historien har sin upprinnelse i det faktum att Carl Michael Bellman, alltså known as Bellman, redan under sin livstid blev känd för sin förmåga att improvisera kvicka verser. Men vad har det med Bellman? Alltså, vad har det med liksom våra Bellman-historier att göra?
Det är väl kanske att det är roliga historier då.
Nu ska vi se. I förordet till en Bellmans valda
skrifter... Det är väl ofta Bellman som gör någonting tokigt.
Ja, precis. I förordet till Bellmans valda skrifter från 1835 återger utgivaren Per Adolf Sondén en historia ur ett brev från 1808 skrivet av en av Bellmans samtida. Bellman skulle en vinterdag ha mött kungen som undrade varför han gick så tunnklädd. Bellman svarade, jag kan i underdånighet försäkra eders majestät att jag har hela min garderob på mig. Okej, okay, så det är liksom bara så att Bellman var, han var kvicktänkt helt enkelt. Och sa säkert roliga saker då. Och det är därför,
ja, men han var en rolig helt enkelt.
Ja, han var så rolig. Tänk det. Kommer liksom...
livets förebild, vad kommer Bellman.
Liksom, vad kommer barn göra typ om liksom 300 år? Bara, jag drog en glans liksom. För att det...
Ej det latinska.
Ja, nej, precis, exakt. Jag drog en glans för att, ja, vi har för många komiker nu. Kanske Bellman under den här tiden kanske var vi komiker.
Ja, men precis, han var herre på teppan, så att säga.
Finns väl ingen så här hovnar idag direkt. Det är att kungen har någon där som bara
hovnar.
Ja, men har någon där som springer runt i så här typ papiljotter och någon blus. Och så är det liksom underhåller kungen.
Jag tror inte riktigt att det är moderiktigt i dagens samhälle.
Men vet, de kanske har en hemlighet. Det vilar en mörk hemlighet i kungahuset när hovnarren är där.
Nej.
Nej, precis. Ja. Ja, men så var det. Då vet vi, vi har gått igenom mycket nu.
Jag hade verkligen spårat ur.
Yep. Men jag gillar Stelma Miller, det var en jättebra film.
Om du har lyssnat hit, tack och förlåt.
Jag tycker vi har lärt oss jättemycket idag. Jag har inget att be om ursäkt för.
Jag älskar också att vi kan summera på den här sista minuten. Vad tycker vi om Stand By Me? Den var jättebra, hejdå.
Men den var jättebra, alltså den var verkligen jättebra.
Det var en väldigt fin film. Det är liksom en väldigt fin bok.
Ja, men det är också som liksom att det är en film som egentligen... jag ska inte säga firar, men det känns lite som en farväl till barndomen. Barndomen ligger på sin dödsbädd.
Alltså det var ju fint när du sa det där första och sen så blev det så himla mörkt.
Men filmen är rätt så mörk.
Jo, jag vet. Oh, vad är jag gift med ens?
Jag förstår inte vad jag gjort för fel.
Ibland så är det så finsk så jag orkar inte.
Ja, mitt liv går ständigt i moll.
Ja, det är helt sant. Nej, men det jag tänkte på, jag tänkte faktiskt att vi skulle prata lite om Stephen King, men nu svävar vi iväg till Bellman.
Ja, men helt. Det är ju nästan samma sak.
Det var liksom, du tog ditt egna lilla skepp och bara seglade iväg på upptäcksfärd genom Wikipedia.
Helt så korrekt.
För att bara avsluta lite grann det här nostalgispåret som vi var inne på tidigare också. Nu håller du på att hålla dig för skrattis ut också, som att kanske kissa på det lite.
Jag vill redan inte skratta så mycket, så du ska få säga ditt.
Ja, nej, men det är okej. Nu börjar till och med hunden bli dramatisk där nere. Alla liksom har
kanske vill höra en
vaknat.
Bellman.
Ja, men verkligen. Döpa om henne till Bellman. Hon är ju en rätt rolig. Nej, men det jag skulle säga i alla fall, innan jag blir avbruten av alla. Nu dog Jimmy igen. Inklusive av mig själv, verkar det som. Men jag tror att det är någon form av övertrötthet här som inte har skådats på väldigt länge. Båda två är ju liksom helt slut, uppenbarligen. Nej, men det jag tänkte på med det här nostalgiska, finns det någon film som du känner verkligen är nostalgisk för dig? För den här filmen är ju nostalgisk för så många. Jag har ju hört den nämnas i jättemånga podcasts. Och det är liksom en film som har varit så här närvarande i periferin på något sätt. Och jag har liksom bara sett små fragment av den tidigare.
Jag vet inte om jag har liksom någon sån film som känns liksom typ, som är liksom så pass omvälvande på det sättet. Vad är liksom vår ungdomsfilm?
Typ alltså,
Mean Girls.
Så sa du det på ett så roligt sätt. Det jag framförallt tänker på, det är ju Sagan om ringen.
Mm.
För mig är det en väldigt nostalgisk film. Nu kommer inte jag ihåg när den kom, var det 2001?
2001, ja.
Men precis, då var jag 9 år gammal. Och det är kanske lite yngre naturligtvis än målgruppen för Stand By Me, eller kanske den starkaste målgruppen för Stand By Me. Men jag känner liksom ändå att där är lite samma sak, att de är ute på ett äventyr, och även om det liksom är ett mycket mer expansivt äventyr och det är liksom troll och onda trollkarar och liksom flera nya språk. Det är liksom en så otroligt fantastisk värld som man stöter på. Så är ju ändå det man minns mest, liksom den gemenskap som den här gruppen hade längs med vägen.
Mm. Jag försöker tänka om jag har liksom något sånt.
Om man ska prata ännu tidigare så blir jag ju väldigt nostalgisk när jag tänker på Kometen kommer.
Jag har med böcker i huvudet. Typ såhär Vi fem och Tvillingarna. Läste du Tvillingböckerna?
Nej, men jag läste Vi fem av Enid Blyton.
Och Kitty.
Ja, lite grann.
Kittyböckerna. Sabrina, tonårshäxan, läste jag också.
Inte läst, bara sett.
Sen också, min syrra prenumererade på Pollux, så att vi fick en massa hästböcker också, så det är fullblodsböckerna.
Ja, jag har i omgångar prenumererat på olika sorters hästtidningar. Det var ju Pollux och sen så var det Min häst.
Min häst, ja, Mulle.
Varför sa jag det så himla fult? Min häst.
Min häst.
Men även häst. Wendy hette den, va?
Ja, men det var en serie i Min häst, va?
Var det det?
Var det inte det?
Var inte det en separat tidning? Skitsamma, nu känns det som att vi sitter och spekulerar i någonting som är...
Jag googlar.
Jag skulle precis säga, för dig är det förmodligen jätteviktigt, Jimmy, i detta nu.
Vi börjar med Min häst. För Min häst hade ju också en serie typ som var något stall liksom i fokus. Oj, Min häst finns fortfarande.
Alltså, var inte det här ett avsnitt som vi skulle göra snabbt och snärtigt, Jimmy?
Ja, men vi kan sluta när som helst.
Nej, tydligen inte.
Alltså det verkar ju bara som att Mulle är liksom the star av min häst, så att det var inte så mycket... Oj! Finns ett test man kan göra på minhäst.se? Är du stallets drama queen?
Och där är svaret ja, Jimmy. På dig.
Under, och det här är också... Det,
du och alla rums här, drama queen.
Det här är också tagsen för den här artikeln. Gnäggigt. Och tester. Det här också. Vilken typ av hästälskare var du i ditt förra liv? Också under gnäggigt. Och tester. De har ju sett gnäggigt på allting. Det här är ju en scam. Populäraste hästraserna. Islandshäst, fjordhäst. Fjordhäst gånger två. Och frejsenhäst.
Åh, kära någon.
Ja, gnäggigt är alltså en kategori.
Ja, vad trodde du att det var?
Jag vet inte.
Men vi måste börja sluta.
Ja, det verkar som att min häst har blivit typ en Mulle-fantidning typ.
Alltså vi måste börja runda av, jag blir alldeles knäpp här.
Ja, men vi får runda av nu. Vi får runda av.
Man får jättegärna höra av sig. Man får jättegärna höra av sig till oss om man har liksom några minnen från Stand By Me till exempel. Oavsett om det är boken The Body eller om det är själva filmen i sig. Eller någonting som rör allt annat som vi har pratat om. Gillar du Bellman?
Eller min häst?
Ja, det är också. Något av dem, egentligen. Det finns ganska så mycket i det här avsnittet som man kan gilla, tror jag. Även om det är rätt osammanhängande. Men vi gillar i alla fall när ni hör av er. Så man får jättegärna göra det på antingen Spelsnacks sociala medier eller Skämshögens sociala medier. Alternativt loading.se. Det går naturligtvis att kommentera så här i olika appar som man lyssnar i också naturligtvis. Men tills vi hörs i juni, när det då är dags för ett specialavsnitt inför sommaren, så säger vi puss i ljumsken.
Hej då!